och välkommen till Sveriges Naturs podd. I den här podden så pratar vi om några av de största diskussionsämnena inom klimat, miljö och natur just nu. Idag har vi kommit fram till ett ämne som jag tror att många har längtat efter och som jag själv måste erkänna att jag faktiskt har sett fram emot lite extra. Den fråga vi ska prata om idag så har spelat en stor roll i samhällsdebatten och den har också utsetts till en av de frågor som faktiskt var med och avgjorde valet 2022. Huvudrollsinnehavaren i dagens avsnitt är, som ni kanske har gissat, kärnkraften. Vi kommer också prata om andra energislag och försöka reda ut hur läget ser ut i Sverige just nu. Hur är det med energikrisen? Har någon råd med kärnkraft? I så fall vem? Och vad händer egentligen med frågan om att minska energianvändningen? Jag som pratar nu heter Isabelle Strängbom. Jag jobbar som reporter och digital redaktör på Sveriges Natur. Det här är vårt fjärde poddavsnitt den här våren. Gå gärna in och lyssna också på de tidigare. Och här bredvid mig sitter Kristina Östman. Du är enhetschef på Naturskyddsföreningens klimatenhet. Och Per Högselius sitter också här i studion. Du är professor i teknikhistoria på KTH, Kungliga Tekniska Högskolan. Och vi har också med oss Filip Jonsson på länk. Du är professor i energisystem på Chalmers Tekniska Högskola. Välkomna hit allihop.
Tack så mycket.
Tack så mycket.
Tack.
Vi ska hinna prata om en hel del idag, så jag tänker att vi kör igång på en gång. Kristina Östman, de senaste åren har en stor del av klimatdebatten handlat om just kärnkraften. Naturskyddsföreningen är kritiska till att satsa på mer kärnkraft i Sverige. Men vad säger du om de här senaste årens utveckling där kärnkraften har tagit mer och mer plats?
Ja, men det är ju en otroligt tråkig och faktiskt farlig utveckling. Det vi har nu är en regering som istället för att driva en politik som leder till minskade utsläpp här och nu lovordar kärnkraften som någon slags mirakellösning, en enkel lösning på den här svåra frågan som är klimatkrisen och klimatomställningen. I praktiken så vet ju vi att ny kärnkraft är väldigt, väldigt dyr. Den tar väldigt lång tid att bygga. Det kräver brytning av uran. Det kräver lagring av radioaktivt avfall. Och kommer leda till ökade utsläpp medan vi väntar på att den här elproduktionen är på plats. Så att det här är ju en otroligt tråkig utveckling.
Per Högselius, jag vet att du just nu jobbar med att skriva en bok om kärnkraftens uppgång och fall i Sverige. Vad är det du vill berätta om i den här boken?
Ja, det är en historia om den svenska kärnkraften helt enkelt från början till slutet. Eller kanske från början till nuet, ska man säga. Nu kom jag faktiskt precis skyndande mig hit från ett besök i den legendariska reaktorhallen på KTH. Mm. Där alltså Sveriges första kärnreaktor byggdes på 1950-talet. Och där så började ju då en lång resa in i den svenska atomåldern. Och det jag gör är att titta på vad som hände egentligen med de visioner man hade. De storslagna visioner som en gång fanns kring kärnkraften då. Man tänkte sig att kärnkraften skulle få ett enormt genomslag i hela samhället. Så, långt bortom kraftproduktion och så. Man hade ju inte alls tänkt sig till exempel att det skulle uppstå kontroverser kring den här tekniken då. Men det vi fick blev ju en av de mest infekterade debatterna någonsin i Sveriges moderna historia. Och sen har vi ju sett en nedgång för kärnkraften under senare år då, som återstår att förklara historiskt.
Ja, men jag tänker också, nu har vi ju sett en ny utveckling de senaste åren. Apropå det som Kristina sa, att vi ser ett större och större fokus på kärnkraft igen. Då tänkte jag på den här rubriken som du hör. Kärnkraftens uppgång och fall i Sverige. Håller det fortfarande? Kan man prata om kärnkraftens fall?
Ja, alltså det vi ser just nu är ju ett ökat politiskt och även industriellt intresse för kärnkraften. Man föreställer sig att det ska bli en uppgång igen då kanske. Men om man tittar på det som faktiskt har hänt hittills på marken så är det ju så att reaktorer har lagts ner. Det är ju den dominerande trenden egentligen. Min bedömning är att vi kommer inte ha några nya kärnreaktorer i drift innan 2040 någonting. Och kanske inte ens då. Och samtidigt kan det hända att vi under tiden kommer få se ytterligare reaktorer som läggs ner. Då. Så att på marken, den materiella trenden så att säga, hittills är ju att kärnkraften håller på att avvecklas.
Mm. Och vi ska ju prata mer om mycket av det här som du säger nu under hela det här avsnittet. Men om man tittar på kärnkraftens framtida roll i Sverige så Det är en fråga som alla, det är långt ifrån alla som är överens här. Det finns tvärtom övertygade röster på båda sidor. Det finns de som menar att kärnkraften är nödvändig för att det fossila ska kunna fasas ut så snabbt som möjligt och att de förnybara energikällorna inte är tillräckligt stabila för att vi ska kunna lita på dem. Därför vill de ha mer kärnkraft i både Sverige och världen. Filip Jonsson, du är professor i energisystem. Vad säger du? Kan vi ersätta kärnkraften med förnybara energikällor i den skala som behövs?
Ja, men det får man väl säga att vi nog kan när det gäller så att säga ny kärnkraft. Det beror ju också lite grann på vilka förväntningar man har på elsystemet och vår omställning. För man kan ju säga det att den här, får man väl säga då, olyckliga polariseringen vi har, som ju inte är så konstruktiv, det är ju lite av en pseudofråga på det sättet att om vi ska lyckas med den här omställningen över tiden, så är det ju lite grann ganska bråttom att ställa om. Alltså, det är ju industrin, det är ju den stora tillkommande elen för, som vi behöver mer ny el för, så att säga. Det är ju industrins omställning, alltså de här järn- och stålproduktion, tung industri, petrokemi och så vidare som släpper ut mycket koldioxid. Och då är det ju ganska bråttom. Vi skulle liksom behöva ställa om snabbt och då är ju, som Per var inne på, då är ju kanske knappast kärnkraft på inom de närmaste 10-15 åren aktuellt då. Så att på det sättet ser ju den här egentligen att man diskuterar kanske lite fel sak då. Så att sen vad som händer liksom fram 2040 och sådär, eller man, det är ju liksom svårt att säga om. Men vi har ju tekniker som klarar den här ökade volatiliteten som blir med mer större andelar vid icke-planerbar elproduktion, alltså framförallt vindkraft på våra breddgrader, men även sol då. Så att går gör det, men sen är det klart att kärnkraft bidrar med en del man brukar kalla för systemnyttor som det behövs lite mindre av om man har mer planerbar kraft och mer kärnkraft då. Men just den här tidsaspekten tycker jag missas i det politiska samtalet ganska mycket då.
Jag tror vi behöver adressera ordet volatilitet. Vad betyder det?
Ja, ursäkta mig. Ja, men det är ju det här att vind och sol producerar ju el som vi inte kan styra över, så att säga. Så att då blir det mer variationer i eltillförseln då, för tillförseln av el. Och därför så är det många forskare som jag och även industrin som tittar mycket på då sån här flexibilitet, så vi kan anpassa elförbrukningen mycket mer till produktionen än vad vi behövt göra tidigare då. Mm. Så det är det som är volatila elpriser, brukar man prata om. Alltså det här att elpriset går upp och det går ner och sådär. Medan tidigare så hade vi ju mer stabila elpriser då, när vi bara i princip hade planerbar elproduktion, alltså elproduktion som vi kan styra över då.
Just det. Och jag tänker att det är bra också att säga att idag har vi 6 aktiva reaktorer i Sverige. De ligger i Forsmark, Ringhals och Oskarshamn. Alla de här kärnkraftverken är ganska gamla. Det har inte byggts något nytt sedan 80-talet i Sverige. Och den här existerande kärnkraften förväntas kunna leverera el fram till 2040 plus minus 5 år ungefär, om jag har förstått det rätt. Ni nickar här, så jag tar det som att ni håller med mig. Men på senaste tiden så har det varit väldigt mycket debatt kring potentialen med mer kärnkraft. Vi har inte alls lika mycket om slutförvar och synen på avfall i den breda politiska debatten idag. Och det tycker jag är intressant. Jag föreställer mig att de här argumenten hördes betydligt högre och mer i samband med folkomröstningen till exempel, som gjordes i Sverige 1980. När man hade allt fler tecken, ett tydliga tecken på att det var en utfasning av kärnkraften som var på gång. Hur har debatten förändrats, skulle du säga, Per Huxelius?
Ja, slutförvaret har ju varit en enormt viktig debattfråga i svensk politik. Man kan säga att kärnkraftskritiken bör växa fram på 3 lite olika plan. Det börjar med en typ av lokalt motstånd mot kärnkraftverk på konkreta platser då. Till exempel Ågesta här i Stockholm eller Ringhals då på västkusten. Sen får man en debatt om reaktorsäkerhet från ungefär 1972 som kommer från USA, kan man säga. Som ju blir ett stort problem för kärnkraftsexpansionen då, som då redan är i full gång. Och sen lite senare så växer den här avfallsfrågan fram och blir ett jätte jättestort debattämne då. Och 1976 kan man säga ställs den på sin spets. Då blir den här slutförvarsfrågan egentligen avgörande i riksdagsvalet. Så att, det är inte alltså bara 2022 som kärnkraften har stått i fokus i en valrörelse, utan 1976 så lovade ju då dåvarande centerledaren Thorbjörn Fälldin att om han vinner valet så kommer han kräva av kärnkraftindustrin att avfallsfrågan måste vara löst innan de får tillstånd att starta nya reaktorer. Och på det så vann han faktiskt valet och blev statsminister då. Mm.
Och vi har ju kommit betydligt längre nu med kunskap, och där finns den här planen för slutförvaret. Vi på Sveriges Natur har skrivit väldigt mycket om slutförvar och kärnavfall tidigare, så jag vill tipsa lyssnarna om att gå in och läsa på sverigesnatur.org och ta del av den rapporteringen, för det här är en jättestor fråga i sig och vi kommer inte hinna gå in på det så mycket i det här avsnittet. Men det finns ju helt klart frågor som man skulle vilja prata mer om och få veta mer. Det här avfallet förväntas ju ligga på samma ställe i Forsmark i 100 000 år. Jag tror att det är många som har frågor om hur det här ska gå till i praktiken. Och om vi tittar lite, vi klämmer in en fråga om slutförvaret, en korten. Så om vi tittar på planen för slutförvaret i Forsmark, så är det anpassat för det avfall som kommer från den kärnkraft som redan existerar i Sverige idag. Vad är planen för det ytterligare kärnavfall som skulle komma med mer kärnkraft, Kristina Östman?
Ja, men än så länge finns det ingen konkret plan för hur det här avfallet ska hanteras. Precis som du säger, den slutförvarslösning som man har kommit överens om nu, den är dimensionerad för existerande kärnkraft. Så att om vi i Sverige ska bygga nya reaktorer, vilket regeringen liksom försöker tvinga fram, så krävs det ett nytt slutförvar. Och det här är ju en av de utmaningarna som även branschen lyfter. Och Vattenfall till exempel har sagt att för att det här nya kärnkraftsprogrammet ska bli lönsamt i Sverige så måste det vara stort. Det kommer inte gå att bygga en enstaka reaktor, för då blir det för dyrt att betala för ett nytt slutförvar för det. Så det här är en jättefråga. Vi såg också att regeringen nu i april i vårändringsbudgeten satsade 183 miljarder kronor på ett nytt slutförvar. Vilket betyder att de står ju med risken för hela den här kostnaden ifall det inte är tillräckligt många aktörer som kan betala för det sen.
Kärnkraften är också en fråga som splittrar miljörörelsen. Det finns de som av miljö- och klimatskäl tycker att det är kärnkraft vi ska satsa på, för att man menar att det kommer vara stabilare och snabbare än att satsa på förnybart. Vad vill du säga till dem?
Min bedömning är att den här splittringen faktiskt var större för några år sedan än vad den är idag. Det har ju funnits en föreställning från en del håll om att ny kärnkraft bara inte har kommit på plats för att vi har massa regelmässiga hinder i Sverige. Vi ställer höga krav och det är dyrt och det är krångligt. Men nu har ju regeringen ägnat den här mandatperioden åt att utreda vad krävs för att bygga ny kärnkraft. Och då har man sett att det är fruktansvärt dyrt och det kommer ta lång tid. Det säger även de inbitna förespråkarna. Och det vi vet behövs ur ett klimatperspektiv är ju minskade utsläpp i närtid. Vi behöver fasa ut fossila bränslen och elektrifiera och effektivisera både transport- och industrisektorn. Och för att vi ska göra det behövs det ju mer el här och nu. Och där är inte kärnkraft en aktuell lösning. Det tar för lång tid. Och det här tycker jag ändå har landat väl i miljö- och klimatrörelsen. Så jag ser väldigt få förespråkare av ny kärnkraft i själva klimatrörelsen.
Om vi går vidare lite till energifrågan i ett lite större perspektiv än kärnkraften och kollar på energianvändningen i Sverige. Jag vet att Naturskyddsföreningen väldigt ofta trycker på att energianvändningen måste effektiviseras. Vi har också krav på oss från EU att minska energianvändningen. Men det här hör vi inte alls särskilt mycket om från de styrande partierna. Inför det här avsnittet har jag roat mig lite med att klicka runt i Energimyndighetens statistik för energianvändningen i Sverige sedan 70-talet. Och jag vill både tipsa som lyssnar och varnar lite för att där kan man fastna, kan jag säga. Men om man bara tittar på den allmänna trenden så ser vi ju inte en minskning, utan de senaste åren så har den sammanlagda energianvändningen legat relativt stabilt i Sverige. Kristina Östman, är det görbart att lyckas med den här effektiviseringen i den skala som behövs?
Ja, men det är det absolut. Det är både görbart och nödvändigt. För några månader sedan släppte vi på Naturskyddsföreningen en rapport om just energieffektivisering, där vi bland annat tryckte på att Sverige ligger ju i botten här, apropå statistik, om vi tittar på EU. Sverige har bland den högsta energianvändningen per capita inom hela EU, vilket betyder att det finns en enorm potential för hur vi kan effektivisera och faktiskt minska energianvändningen. Och här har det kommit rapport efter rapport från Energiforsk, Energimyndigheten och så vidare, som visar att det finns en väldigt stor potential för lönsam energieffektivisering. Vilket gör att det här är investeringar som bär sig för en privatperson eller ett företag. Och energieffektivisering har också visat sig vara det snabbaste sättet att få fram mer el i systemet, om vi tittar på just elsidan. Och det är också det snabbaste sättet att sänka elpriserna. Så det finns sådana jättestora nyttor med energieffektivisering, men det hörs väldigt sällan i debatten.
Mm. Och EU har gett Sverige bakläxa när det kommer till energieffektivisering. Jag vet att ni brukar lyfta det här en hel del på Naturskyddsföreningen, men vad betyder den här kritiken egentligen?
Ja, men EU har ju mål för hur mycket energianvändningen ska minska på unionsnivå. Och det här kommer från energieffektiviseringsdirektivet och de mål som är kopplade till det. Och för 2 år sedan så lämnade Sverige in sin nationella energi- och klimatplan till EU, där man visar den här politiken för vi för att leva upp till EU-målen. Det man visade i planen som man lämnade in var inte att vi kommer nå målen eller vad vi planerar att göra för att nå målen, utan ett konstaterande om att vi kommer inte nå målen. Och på sätt och vis också ett rättfärdigande om att vi behöver inte, vi borde inte. Och i den här planen så sa Sveriges regering att Sveriges energianvändning kommer minska med 0,8% till 2030. Och det här fick ju vi en omedelbar bakläxa från EU-kommissionen kring, som sa att nej, ni måste minska åtminstone 16%. Så det är en otroligt stor skillnad i vad som förväntas på Sverige från EU-nivå jämfört med vad som faktiskt planeras att göras.
Ja, det låter ju märkligt att det har fått pågå så länge det här, att vi har fått vara så dåliga i så många år. Filip Jonsson, vad skulle du säga? Varför har vi inte kommit längre?
Ja, jag tror man får titta lite tillbaka då. Vi har ju haft under historiskt sett låga energipriser. Det fanns forskning på 80-90-talet där man visade då att en professor som heter Björn Karlsson i Linköping som visar att om han jämför om man tillverkar en Volvobil i Sverige jämfört med om man tillverkar den i Belgien och om man tillverkar ett kylskåp i Sverige jämfört med om man tillverkar ett kylskåp i Italien, så var det kanske 4-5 gånger mer el som gick åt i Sverige än de europeiska fabrikerna för de här två produkterna då. Och det beror helt enkelt på att vi, för det är ju inte de energiintensiva industrierna vi talar om, och det var helt enkelt elräkningen var inte så hög i förhållande till liksom produktens värde då. Så vi har ju, och vi har ju fortfarande faktiskt lägre energipriser än vår omvärld, så där har vi liksom varit dåliga då på det. De här sakerna har man ju åtgärdat betydligt då, så att nu är det, sköts ju sånt mer professionellt då. Och det andra man kan säga är ju att vi har ju haft en elanvändning som har legat ganska konstant i princip 30 år på runt 140 terawattimmar, samtidigt som vi har ökat vår produktion då. Så på det sättet så finns det ju energieffektivisering som har pågått hela tiden då, av ren liksom självbevarelsedrift för att vara konkurrenskraftiga då. Men med det sagt så finns det absolut en potential, och det såg vi just när elpriserna har gått upp, att det finns ett direkt svar då på detta då. Att man får en minskning av elanvändningen då. Men sen tycker jag också att man får säga det här med, man får inte blanda ihop absolut energianvändning med, så att säga, olika länder har olika. Vi är ju ett land som har väldigt mycket energiintensiv industri, och ska vi ställa om den industrin så kommer det behövas betydligt mer el. Så man får också lite grann tänka på det då. Så att vi behöver både öka vår elanvändning, men samtidigt naturligtvis bli bättre på energieffektivisering. Så mer finns absolut att göra. Man kan också tänka på det att oljeimporten i Sverige har varit ganska konstant. Så vi har ju industrier som, vi ska nå klimatmålen, till exempel hela petrokemiska industrin behöver ställa om. Och då är ju elektrifiering även där då en betydande viktig åtgärd då, som kommer att göra att vi behöver använda mer el. Men naturligtvis samtidigt som, om vi får ett styrmedel som är tillräckligt starkt, det vill säga framförallt EU ETS då, alltså handelssystemet med utsläppsrätter, då kommer det troligtvis också som ett resultat bli ett ökat fokus på energieffektivisering då. Så det är lite komplext det där, men viktigt.
Min föreställning är att det är svårt att få intresse kring energieffektivisering också. Jag tyckte det var roligt, för Naturskyddsföreningen har ju en YouTube-satsning som heter Skarpt läge. Då hade de som mål att göra energieffektivisering lite sexigt. Det kanske kan vara ett sätt framåt, att man ska liksom få det här lite mer konkret men också lite kul. Typ. För jag tycker det blir lätt att det låter som ganska små åtgärder som är väldigt tråkiga. Lite så, ta bort glödlampor. Eller?
Ja, och jag tror att det är väl därför man inte pratar lika mycket om det i debatten. Alltså det är lätt för en regering att säga nu kavlar vi upp armarna och bygger kärnkraft. Alltså man hör ju, det går ju folk igång på och tycker wow, vad spännande, det vill vi också ha. Inte hos oss, utan någon annanstans långt där borta. Men energieffektivisering är ju ganska svårt att uppbygga den sortens engagemang. Men där tror jag precis som Filip sa, att de gångerna som det blir lite skarpt läge när elpriserna går upp till exempel, då kommer ju det här av sig själv utan den politiska styrningen. Och ifall vi hade politisk styrning som till exempel faktiskt gav ekonomiska incitament till folk att minska sin elanvändning då, och företag likadant, då skulle vi ju kunna få en verklig skjuts inom det.
Om vi återgår till kärnkraften då, som har huvudrollen i det här avsnittet. Och Per Högselius, du har varit med och undersökt frågan om kärnkraftens roll i ett varmare klimat, bland annat frågan om hur kärnkraftsproduktionen skulle påverkas av mindre tillgång på vatten. Vad har ni kommit fram till här?
Ja, det som vi har undersökt i vår forskning är kärnkraftens vattenberoende mera allmänt. Och, alltså det är så att kärnkraften behöver enorma mängder vatten. Vi pratar om 50 kubikmeter per sekund för varje reaktor. Och det innebär att stora mängder vatten också släpps ut, och då är det 10 grader varmare vatten som släpps ut. Och det här har historiskt varit väldigt omdebatterat och är fortfarande det. Men och då är ju problemet när klimatet blir varmare så förstärks ju den här typen av problematik. Och i dagsläget är det i princip omöjligt att bygga nya kärnkraftverk vid floder speciellt då. Just på grund av att det blir varmvattenutsläpp då som stör ekosystemen. Och det finns alltså regleringar på plats för hur man får göra det här då. Så att det finns liksom ett intressekonflikt mellan kärnkraftverken som vill släppa ut mycket varmt vatten och bevarandet av ekosystemen.
Mm. Och både klimatförändringar och tillgång på vatten och liknande förutsättningar som påverkas av klimatförändringar och omvärldsläget, tänker jag, kan påverka riskerna med kärnkraftverk i världen. I Ukraina har attacker i närheten av kärnkraftsanläggningar lett till ökade diskussioner om sårbarheten med kärnkraft i en krigssituation till exempel. I Sverige har vi en regering som vill se ökad trygghet och utökad försvarsförmåga och samtidigt vill ha fler kärnkraftverk. Det här hade jag gärna ställt några frågor till energi- och näringsminister Ebba Busch om, men hon har fått frågan om att medverka i det här avsnittet men tackade nej. Det är synd, för jag har fler frågor på lager. Men om man höjer blicken lite och ser på diskussionerna om kärnkraft och säkerhet i andra länder, Per Högselius, hur pratar man om det här då?
Ja, kärnkraften som den ser ut i dagsläget är ju en väldigt storskalig centraliserad teknik, och den är ju då ett tacksamt attackobjekt egentligen militärt. Och i det sammanhanget är det ju en mardröm att till exempel som Finland då ha 30% av sin totala elproduktion på en kärnkraftverksplats, då Olkiluoto, som de har. Och det som de här händelserna under senare år har visat är väl att alltså det som är farligt är inte bara att det kan falla en bomb på ett kärnkraftverk, utan framförallt att elförsörjningen till kärnkraftverket kan komma av sig. Och då är alltså kylvattenförsörjningen hotad och man står inför en möjlig härdsmälta. Det här har särskilt Ukraina-kriget visat väldigt tydligt, och det här är en mardröm för kärnkraftsoperatörer.
Men om vi tittar på kärnkraftens roll i världen då, hur har utvecklingen sett ut då?
Ett europeiskt och globalt perspektiv så är ju kärnkraften ganska marginell då egentligen. Det är inte tal om att kärnkraften ska bli en dominerande energikälla på det sätt som man en gång drömde om då i atomålderns gulddagar. Vi kommer ju få ett världssystem så att säga, som är i huvudsak baserat på förnybart och kvarhängande fossil energi. Och så ser vi kärnkraft lite grann på marginalen egentligen, om vi tittar globalt och europeiskt.
Ja, det är viktigt, för att IEA, International Energy Agency, det är liksom inte precis Greenpeace. De, i sina scenarier så förutspår de, jag kommer inte ihåg siffrorna exakt så, men det är typ att kärnkraftens andel av den globala elproduktionen ska gå liksom ner. Alltså allting ökar ju, de är väldigt tillväxtorienterade, men den kanske liksom går ner från, jag kommer inte ihåg, 11% till 7% eller något sånt där. Så att precis, det är som Per säger.
Ja, just det. Alltså globalt kan man säga att kärnkraftens andel av den globala elförsörjningen har minskat från ungefär 17% omkring 90-talet då, till ungefär hälften. Nu då ungefär 8-9% någonting. Och ibland kan man ju få intryck då om man följer med det att det sker stora kärnkraftssatsningar runt om i världen. Men det är ju inte fallet. Det, som, alltså det satsas en del miljarder på kärnkraft, men det är droppar i havet om man jämför med de enorma mängder pengar som satsas på förnybart och även fossilt. Vi talar om kanske 3-4% av totala energiinvesteringar som går till kärnkraft. Så det är ett marginellt fenomen egentligen.
Och ändå är det huvudpersonen i många svenska debatter. Och i mars i år så rapporterade vi på Sveriges Natur om att sol- och vindkraften har gått om kärnkraften också i USA. Det har redan skett i Kina, Indien och stora delar av Europa till exempel. Vi har många artiklar om det här på vår hemsida, sverigesnatur.org. En stor del av dem är skrivna av miljö- och vetenskapsjournalisten Fredrik Lundberg. Och jag vill verkligen tipsa om att gå in och läsa där. Sök på Fredrik Lundberg eller på ordet kärnkraft så kommer ni hitta ett jättestort arkiv av artiklar och längre reportage om kärnkraften i världen och i Sverige. En av de tekniker som vi hör mycket om i media och i politiska utspel från Tidöpartierna är SMR, små modulära reaktorer. De är mindre än de reaktorer som är i drift just nu och de sägs också kunna byggas snabbare. Vi har till exempel hört mycket om den här tekniken från energi- och näringsminister Ebba Busch. Regeringen är överlag positiv till den här tekniken. Hur långt har man kommit med SMR i världen, Filip Jonsson?
Ja, det beror lite på hur man ser på det. Alltså små modulära reaktorer, det är ju att de kanske är mellan, ska vi säga, 300 och 500 megawatt då. Och det kan jämföras med en kärnkraftsreaktor då. De vi har idag är ju kanske på ungefär 1 gigawatt, alltså 1000 megawatt då. Sen finns ju de här, själva reaktortekniken finns ju till exempel i försvarstillämpningar, alltså på ubåtar och sånt där. Och det finns ju isbrytare som är kärndrivna och så. Men de har ju liksom inte använts kommersiellt i civilt syfte som kraftverk då ännu, utan det finns inte några projekt då. Och i Sverige då så har ju Vattenfall undersöker ju nu, vi har ju 2 anbud kan man säga, eller tittar på 2 typer då av såna här SMR då, att bygga på Ringhalsområdet. Tekniken finns inte och det finns väldigt, väldigt svårt att säga både vad kostnaden kommer bli och när de kommer finnas på plats. Så att man kan liksom, de skulle kunna bli färdiga då.
Och vi ska faktiskt hålla oss lite vid det exempel här som du nämnde. För frågan om SMR är lite extra aktuell just vid Ringhals just nu. Det är 2 reaktorer i drift i det befintliga kärnkraftverket. Men det pågår också en process där statliga Vattenfall har ansökt om att bygga 2 nya reaktorer av den här modellen, alltså SMR. När vi spelar in det här avsnittet i april så är frågan inte avgjord än. Och att bygga nya reaktorer vid Halländska Ringhals skulle innebära att delar av Biskopshagens naturreservat som ligger där skulle upphävas. Det här har fått en hel del kritik av miljörörelsen och Sveriges natursreporter Hanna Kärrström har träffat Linus Källgård som är aktiv i Naturskyddsföreningen Varberg. Han är också ordförande i Värna Värö, en förening som är motpart till Vattenfall i den pågående rättsprocessen. Och de träffades en blåsig dag i slutet av mars i Biskopshagens naturreservat. Så här lät det då.
Ja, vi skulle haft en bild här och tittat ut. Vi ser ju helt öppet ut till havet och fantastiskt vacker natur. Mycket ljunghedar som har varit orört ändå sedan urminnes tider. Nu har det ju framkommit mer och mer när man har inventerat detta och hur höga naturvärden det faktiskt är.
Vad betyder det för dig att vara i det här naturreservatet?
Ja, men det är som sagt, det är fantastiskt vacker plats och jag tror att det är inte bara för mig utan många i närområdet och en del som också kommer en bit ifrån faktiskt som åker hit för att det är sånt unikt kustlandskap som inte finns så många ställen faktiskt på västkusten som är så pass orörda och bevarade som detta.
Om du skulle berätta för någon som aldrig varit här, vad finns det för arter och vad är det för slags natur här?
Ja, det, naturen kan man beskriva som det är mycket klipplandskap. Det finns ju 90 rödlistade arter, både en del orkidéer och mycket, framförallt är det väl insektslivet som, där det finns många rödlistade arter som inte återfinns på så många andra platser.
Vad är det som står på spel om delar av eller hela naturreservatet rivs upp?
Ja, det blir ju inte så mycket kvar av det. Alltså det är ju en yta, man, den som man ska exploatera då ska ju plansprängas och asfalteras och sen bli en industri. Så det blir ju, säga, aldrig möjligt att återskapa förstås. Och sen kommer ju en del av det här längst ut att vara kvar. Men där är frågan om man kommer ha tillgänglighet att komma ut till det reservatet. Om man nu bygger ett kärnkraftverk som står och fyller ut platsen, det är ju som en udde här, så att det blir bara en liten, liten smal landremsa där det är tänkt att man ska kunna ha tillträde. Men det bygger ju på att reglerna inte ändrar sig för tillträde runt kärnkraftverk i framtiden. Det har de ju gjort, om man tittar 50-100 år tillbaka i tiden, så har ganska mycket ändrat sig i hur nära inpå man får komma den typen av skyddsobjekt och industrier.
Samtidigt finns det ju redan ett kärnkraftverk här. Varför ska det inte satsa på mer kärnkraft här där det redan är igång?
Ja, det är sant. Det finns ett kärnkraftverk här, men det finns ju inte någonting som är byggt inuti det här naturreservatet. Och det man vill göra nu är alltså inte att bygga på den plats där det finns två reaktorer som man ska riva, utan man vill göra ett nytt bolag som ska bygga på en ny plats. Sen ligger det i närheten av det gamla kärnkraftverket, men det är trots allt aldrig hänt, vad jag vet tidigare, att ett kommersiellt aktiebolag vill upphäva ett naturreservat för att etablera en industri.
Det sa alltså Linus Källgård från Naturskyddsföreningen och Värna Värö till vår reporter Hanna Kärrström. Vad tycker Naturskyddsföreningen då om den här tekniken, om SMR? Vore det inte bättre med den tekniken än den gamla, Kristina?
Alltså egentligen inte. Sen tänker jag också att vi pratade om det här med att man behöver göra energieffektivisering sexigt. Alltså små modulära reaktorer är ju ett sätt att göra kärnkraftverk gulliga. Jag tror att det låter lite mindre så skrämmande. Oj, men de är så små och söta, de här reaktorerna. Men små modulära reaktorer, precis som Filip sa, det är ju inte en särskilt ny teknik, utan det är ett sätt att bygga mindre reaktorer. Man pratar ju också om fjärde generationens kärnkraft, där man kan cirkulera avfallet och använda det som bränsle. Och sen har vi fusion som är ännu längre bort. Men små modulära reaktorer är konventionell kärnkraft, men i mindre skala. Så vi ser ju inga fördelar med att använda det som teknik, utan snarare nackdelar ur ett kostnadsperspektiv. Ingen har gjort det i kommersiell skala, vi vet inte vad det kommer kosta att bygga. Och genom att regeringen lovar så mycket pengar till de här nya kärnkraftssatsningarna, så finns det ju risk att det drar iväg hur mycket som helst.
Jag tror att många tror att de är väldigt mycket mindre än vad de egentligen är, och också att det är väldigt, det framstår som betydligt lättare, för man hör det här begreppet ganska mycket utan att riktigt veta vad det är. Du nickar, delar du den bilden?
Verkligen. Jag tror att man föreställer sig att det är någonting, eller i debatten kan det ju nästan låta som att man kan ha en liten sån här i sin vilda trädgård.
Nästan.
Det är ju inte den skalan vi pratar om.
Nej, jag hörde. I frågan om nya reaktorer vid Ringhals så handlar det om lokala invändningarna mycket om själva platsen. Som vi hörde här i inslaget så är det en unik plats med gott om rödlistade arter. Och vid en byggnation av nya reaktorer så skulle det här naturreservatet krympa. Regeringen vill tillåta kärnkraftverk på flera nya platser i landet. Om vi tittar på lite mer nationellt plan så handlar en stor del av debatten om det statliga stödet som ny kärnkraft behöver för att kunna byggas. Det handlar om mycket pengar. Regeringen meddelade i april att man vill avsätta 183 miljarder till ett nytt lager för kärnavfall och 36 miljarder till nya reaktorer vid Ringhals. Precis det här som vi hörde om i inslaget. Filip Jonsson, du har varit med och jämfört kostnaderna för att skala upp kärnkraften med hjälp av det här statliga stödet som är planerat just nu, jämfört med att istället satsa på förnybara energikällor. Vad har du och dina kollegor kommit fram till?
Ja, när vi har tittat på några olika scenarier då, och det är klart att alltså, kärnkraft är en dyr teknik då. Sen har den ju vissa fördelar, som att det är liksom planerbar kraft och men vi ser ju att det blir ganska många miljarder dyrare per år då, i de scenarier som vi har tittat på då. Och då tittade vi på det här målet som man har haft om ungefär 5 gigawatt kärnkraft till år 2035. Då. Nu är det ju ganska osannolikt att det skulle kunna komma fram till dess. Men det handlar ju också om man nu har den här ganska ensidig finansiering av att satsa så mycket på kärnkraft, så är det också en risk då att alltså vi tar inte ställning som forskare till vilka energislag, men en väldigt ensidig satsning på kärnkraft gör ju att man investeringarna i just det, alltså förnybart, framförallt vindkraft och sol, att det liksom stoppas upp då och den här omställningen då blir försenad, det blir osäkerhet på marknaden och sådant. Men det är betydligt dyrare. Sen om man då har ett statligt stöd, ja, elpriset behöver inte bli dyrare, men då hamnar den räkningen så att säga på oss, på skattebetalarna då, beroende på hur man finansierar det här stödet då, alltså vem man lägger ut det på då, om det är industrin eller om det är alla vi skattebetalare då. Så att det blir dyrare, det blir det med ganska många miljarder per år då.
Men jag tycker det här är intressant, för kärnkraften dyker ju ofta upp när man har pratat om att det har varit rekordhögt elpris. Det kan framställas som att det har varit för, vi har haft avstängda reaktorer och det har varit mindre kärnkraft än tidigare. Det har liksom hörts i samband med elprisdiskussionerna. Varför låter det så? Det låter ju inte som att det stämmer.
Nej, den är väl lite förvirrad den här debatten då. Men det går ju inte riktigt att säga, utan vi har fått, det som man kommer ihåg är att vi har fått mer såna här variabla elpriser på grund av att vi har både i Sverige och vi handlar ju med omvärlden med el, vi ihopkopplar elsystemet där det också har blivit betydligt mycket mer både land- och havsbaserad vind- och solenergi. Därför blir det större variationer i elpriset, men medelelpriset är ju fortfarande inte högt kan man säga, och vi har ju konstant haft lägre elpriser då än kontinentala Europa, eftersom vi har gynnsamma villkor. Vi har vattenkraft, vi har befintlig kärnkraft och vi har betydande mängder vindkraft och en del sol då, plus lite kraftvärme. Så att den debatten har ju varit ganska förvirrande då. Det är ju inte så att om man bygger kärnkraft så går elpriserna ner, eftersom det är ett dyrt kraftslag då. Och det är återigen det här att det är liksom lite, ja, en olycklig polarisering här, eftersom vi kan bygga ut vindkraft och sol snabbt, men kärnkraft tar lång tid och är osäkert då vad det kommer kosta då. Så att skylla ökade elpriser som knappt ens har ökat om man tittar på medelpriserna på det kraftsystemet vi har idag, det blir lite orättvist kan man tycka.
Mm. Det ser ut som att du har något på tungan, Kristina Östman, och vill fylla in det där. Vad tänker du?
Nej, men jag håller verkligen med Filip om att det är en förvirrad debatt, men jag skulle också vilja påstå att det här är ju liksom ett politiskt narrativ som verkligen, verkligen har drivits av vår regering. Det har inte uppstått en förvirrad debatt ur tomma intet där folk börjar tänka, oj, elpriset är dyrt, vad skönt det vore med ny kärnkraft. Utan vi har ju en regering som faktiskt använder sig av de enskilda pristopparna och säger, kolla Sverige, nu är elpriset så här högt mellan 17 och 18 en tisdag kväll i mars eller vad det kan vara. Därför behöver vi bygga kärnkraft. Då blir den billig igen. Men de här väldigt höga pristopparna som vi har i enskilda timmar, det är ju extremt få som drabbas av de timmarna. De enda som drabbas av de höga pristopparna, det är ju de som aktivt har valt timprisavtal. Och det är ju också kunder och företag som i allmänhet har installerat smart styrning i sina hem. Så att de gynnas ju av det här. För då kan de låta bli att använda sin värmepump eller elbilsladdning eller vad det är precis den timmen, så skjuter de istället efterfrågan till andra timmar. Så att det är ju en debatt som verkligen har blivit förvirrad med flit, för att regeringen har investerat så mycket av sin trovärdighet och egentligen hela sitt klimatarbete i att vi behöver ny kärnkraft och försöker ju argumentera för det till varje pris.
Jag kan skjuta in också att även med de här scenarierna som vi har jämfört, så även med då ny kärnkraft, så är det ju så att på grund av att vi just, om vi lyckas med vår omställning, så kommer vi även i det fallet då ha betydande mängder både i Sverige och i vår omgivning icke-planerbar elproduktion, alltså framförallt vindkraft då. Så den här variationerna eller volatiliteten i elpriserna, det kommer vi ha i vilket fall, och därför gäller det ju att titta på de här stora möjligheterna som du var inne på där, Kristina, med flexibilitet och ett modernt elsystem. Vi har ju helt annan teknik idag som är tillgång till att vi kan utnyttja de här variationerna för att få flexibilitet och skjuta last i tid och sånt. Så att alltså elförbrukningen har vi stora möjligheter att automatisera flexibiliteten så vi kan vara mycket smartare i vår elanvändning då. Så att det, och det är sånt som vi studerar, smartladdning av elfordon, smartstyrning av värmepumpar, vätgaslager för industrin, och det finns en mängd olika sätt då att bli mer flexibel då. Mm.
Naturskyddsföreningen menar också att det här statliga stödet som vi pratar om gällande kärnkraft skjuter upp satsningar på förnybara energikällor. Vad betyder det, Kristina Östman?
Ja, men det regeringen gör just nu är att man lovar ju en väldigt stor påse pengar till just kärnkraft. Det här stödet består ju av tre olika delar. Man säger att de ska få ett garanterat elpris som kommer ligga väldigt mycket högre än det marknadspris vi ser för el idag i Sverige. Man garanterar många miljarder kronor i statliga lån som också blir ett subventionerat lån kan man säga. Och sen har man också en riskdelningsfaktor som gör att villkoren kan bli ännu mer förmånliga ifall det visar sig bli ännu dyrare eller ta längre tid än vad man trodde. Och genom att man lovar alla de här pengarna till just kärnkraft så tvingar man ju in den i marknaden, vilket gör att efterfrågan på annan ny elproduktion kommer bromsas in. Det här var också en av de sakerna som var allra mest vanligt förekommande av remissinstansernas svar just på regeringens förslag om finansiering av ny kärnkraft. Där man pekar på att det här kommer bromsa utbyggnaden av annan el, men det kommer ju också försvåra förutsättningarna för existerande elproduktion, inklusive kärnkraft. Och en sak som vi har efterlyst från regeringen är ju konsekvensanalyser av vad får den här satsningen för effekter på till exempel utsläppen. Och vi har inte fått något svar på det. Så då har vi på Naturskyddsföreningen gjort egna beräkningar där vi har tittat på vad kan konsekvensen bli av det här. För att vi ser ju redan nu också i praktiken att utbyggnaden av vind och sol i Sverige har redan börjat bromsa in. Och när vi räknade på det här för 1,5 år sedan så kunde vi se att de utsläppen som uppstår i väntan på den nya kärnkraften på grund av att vi helt enkelt har mindre tillgänglig elproduktion i systemet kan vara så hög som 220 miljoner ton fram till 2045. Det här motsvarar ungefär 5 år av nuvarande svenska utsläpp. Så det finns en enorm klimatkostnad av att man också bromsar utbyggnaden av förnybart.
Per Högselius, om vi ser till hur opinionen i Sverige ser ut, vilka är det generellt som vill ha mer kärnkraft och vilka vill inte det?
Ja, för det första får man ju säga att opinionen för kärnkraft är ju starkare än någonsin egentligen. Det är ganska remarkabelt då. Men jag tycker det som är spännande med kärnkraftsopinionen är att den har historiskt sett aldrig bara handlat om just kärnkraften, utan när man debatterar kärnkraft så debatterar man ofta andra saker också. Det handlar till exempel om vilket samhälle vill vi egentligen leva i och så vidare. Det handlar om grundläggande så här, existentiella frågor om samhällets utveckling då. Vill vi till exempel ha ett fokus på storskalighet, småskalighet eller mer decentraliserad, ett decentraliserat samhälle och så vidare. Och därför finns det nu då till exempel tydlig koppling mellan kärnkraftsoptimism eller alltså förespråkande för kärnkraft och en nostalgisk längtan tillbaka till det gamla goda svenska folkhemmet då. Man gör ofta den här kopplingen då och ser då hur den opinionen hänger ihop där. Sen kan man ju kanske förstå det här också genom att titta på till exempel slutförvaret som ju numera anses ha lösts. Den debatten har ju nästan helt försvunnit. Så det är en faktor som också påverkar opinionen.
Vi närmar oss slutet på den här inspelningstiden och det känns lite tråkigt för vi har precis kommit igång. Men jag har en sista fråga till er innan vi avslutar. Och det är, vad tror ni att vi kommer få höra mer om gällande kärnkraften och energiläget i Sverige under valrörelsen? Kristina Östman, vill du börja?
Ja, men jag tror att vi kommer höra från regeringen att deras kärnkraftssatsning går som på räls. Att de har tagit flera stora steg och att den är helt avgörande för klimatomställningen. Vi kommer inte få höra någonting om vad extremt mycket pengar det här kommer kosta svenska skattebetalare. Vi kommer inte höra någonting om de utsläpp som uppstår under tiden som vi väntar på att den nya kärnkraften eventuellt kommer på plats. Och vi kommer inte heller höra någonting från regeringen om hur de driver en politik som faktiskt bromsar elektrifieringen. När vi vet att det är elektrifieringen i sig som är en drivkraft för att de säger att vi behöver ny kärnkraft. Men där har ju vi en viktig roll på Naturskyddsföreningen att vara blåslampa i de påståenden och jag ser fram emot att bemöta alla den sortens utspel och inte minst genom den valgranskning som vi kommer släppa här i maj och juni.
Vad tror du, Filip Jonsson?
Ja, så jag kanske kan snarare välja att säga vad jag kan hoppas på att man får se valrörelsen, för att det kommer säkert bli den här polariseringen mer eller mindre. Men jag kunde hoppas att det blir lite mindre polarisering. För jag tror ändå att ska vi lyckas med den här omställningen så är det ju ganska pragmatiska lösningar som behövs. Så att en bredare energiöverenskommelse skulle ju vara väldigt välkommet av den anledningen att satsningar, inte minst i industrin, för det är ju industrin som kommer behöva den mesta av elen, alltså den tillkommande elen. Effektivisering är viktigt och så, men det kommer behövas betydligt mer el om vi ska lyckas nå klimatmålen. Då behövs det liksom en förutsägbarhet i politiken då. Och sen just det att det är efterfrågan, det är ju de som ska ha elen som... Att vi kan ta mer utgångspunkt där. Vad behöver vi för industripolitik och klimatpolitik som driver på en efterfrågan? Att det kunde hamna mer i fokus skulle jag hoppas då. Så att de två sakerna tycker jag är viktigt.
Och Per Högselius, vad tror du?
Jag tror den stora frågan som hänger i luften är ju alltså de rödgröna partiernas inställning här. Och kommer det bli så att Socialdemokraterna och vilka det nu blir då, deras partners, kommer de då riva upp allt det som har tagit form hittills då på kärnkraftsområdet då? Socialdemokraterna har ju alltså historiskt varit väldigt splittrade i kärnkraftsfrågan och är ju fortfarande det. Och i dagsläget så ser det ut som att de vill ju i princip stödja kärnkraften men inte på de villkor som den nuvarande regeringen har formulerat då. Men det kan ju mycket väl bli då så att allt det som har skett under den här mandatperioden att det rivs upp efter valet.
Mm. Ja, det är väldigt mycket som återstår att se. Tack för att ni deltog i den här podden och tack också ni som lyssnar. Jag vill också tipsa lite extra om att i de tidigare avsnitten har vi varit inne på relaterade ämnen som vi har pratat om idag. Vi har till exempel pratat mycket om uranbrytning i gruvavsnittet som var vårt andra poddavsnitt. Vi som gör den här podden är alltså Sveriges Natur och vi är Naturskyddsföreningens oberoende medlemstidning. Vi vill jättegärna att ni sprider vår podd och att ni håller utkik efter vårt nästa avsnitt. Då gör vi en valspecial där vi djupdyker i vad riksdagspolitikerna har sagt och gjort inom miljö och klimat den senaste mandatperioden. Och vi pratar också om vad de säger att de vill göra framöver. Lyssna jättegärna på det också. Vi hörs vidare. Hej då!